Nåd være med der, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Ja, i dag har jeg valgt en særskilt predikotekst med tanke på kriget i Ukraina. Det er fra Salteren 27, fra vers 1. Av David. Herren er mitt ljus og min frelsning. Hvem skulle jeg frykte? Herren forsvarer mitt liv. Hvem skulle jeg være redd for? Når det onde kommer imot meg for å sluke meg, mine motståndere og fiender, da skal det skjelve, snave og falle. Om en hær belegrer meg, reds ikke mitt hjerte. Om krig bryter ut mot meg, er jeg enda trygg. Ett har jeg begjært av Herren, dette søker jeg, at få bo i Herrens hus i alle mine livsdager, for at se Herrens jublighet og søke honom i hans tempel. Han gjemmer meg i sin hudde på olykkens dag. Han beskydder meg i sitt telt. Han fører meg opp på klippen. Herre, skriv disse ord inn i våre hjertan. Amen. Ja, er det ikke det ene, så er det det andre. Nå når det kjennes som at vi precis har börjat lägga koronapandemin bakom oss, åtminstone lite grann, åtminstone de flesta restriktioner. När det precis har hänt så dyker det upp någonting annat som skakar om världen. Ett land går till attack mot sitt grannland. Ryssland attackerar Ukraina. Den ena krisen avlöser den andra. Ja, er det ikke det ene, så er det det andre. Er det ikke pest, så er det krig. Et krig avløser en pest. Tenk hvilke tider vi lever i. Men som det står i Salteren 91, så skal Gud redde oss både fra den herjende pesten og fra pilen som flyger om natten. Når et land går til attack mot et annet land, helt oprovoseret, hva drivs man av da? Jo, då drivs man av själviskhet och begär. Det är den stora drivkraften. Ofta vill man erövra andra länders resurser. Man vill ha makten över andra länders områden. Man vill att sitt eget land ska bli större och rikare. Man vill ta något från andra. Men får man göra det? Vad säger Bibeln? Bibeln säger, du ska inte stjäla. En människa får inte ta något från en annan människa. Detta bud gäller ju också för länder. Ett land får inte ta något från ett annat land. Bara för att man agerar som ett land, snarare än att agera som en individ, så betyder inte det att det är okej att stjäla. Så inte nog med att man bryter mot budet att inte mörda, så bryter man faktiskt också mot budet att inte stjäla. När ett krig bryter ut så leder det till otaliga tragiska konsekvenser för invånarna. Hemlöshet, arbetslöshet, svält, flykt. Många blir skadade, många dör, många familjer splittras. Barn förlorar sina föräldrar. Föräldrar förlorar sina barn. Kvinnor förlorar sina män. Män förlorar sina kvinnor. Krig, det är något som motbevisar den humanistiska tanken att människan är egentligen god. Innerst inne så är människan god, tänker man. Men när ett krig bryter ut så blir det ju väldigt tydligt att människan innerst inne inte är god utan snarare ond. Då kanske man vill invända, ja, kanske vissa människor är onda, som till exempel de som startar krig. Men till exempel vi här i Sverige är ju ganska snälla, så vi är väl goda innerst inne. Men även om människor kan framstå som fromma och rättfärdiga till det yttre, så ser Gud rakt in i våra hjärtan. Och det är från hjärtat allt det onda kommer ifrån. Även om det inte alltid syns till det yttre, så finns det mycket ont i hjärtat. Jesus han sa vid det tillfället, från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Så det är inte så att alla människor innerst inne är goda i hjärtat. Nej, det är tvärtom. Om vi ska bli goda så behöver vi få ett nytt hjärta från Gud. Profeten Hesekiel skriver ju att Gud behöver ta bort vårt stenhjärta och ge oss ett nytt hjärta. Krig, det är ytterst sett ett symptom på att den värld vi lever i inte är en optimal plats för oss människor att vara och leva. När det är krig, då ser vi verkligen vilken jämmerdal världen är. Och det är ju på grund av syndafallet som drabbade världen, då Adam och Eva föll i synd, så att synden kom in i världen. Och många tusen år senare så fortsätter vi att se konsekvenserna av det här, både ute i världen men också i våra egna hjärtan. Och så kommer det att fortsätta ända tills Jesus kommer tillbaka. Bibeln, den ger oss inga skäl för att vara optimistiska om att världen kommer att bli bättre och bättre eller lyckligare och lyckligare. Det kan hända att det finns en del människor som nu blir förvånade över det som händer. Hur kunde det här hända? Hur kunde det bli ännu ett krig? Har inte vi människor lärt oss från historien? Alltså kan vi inte bara en gång för alla lägga alla dessa krig bakom oss? När ska alla dessa krig ta slut? Så kan man ju tänka. Så kan man tycka. Men världen kommer inte att bli bättre och bättre eller lyckligare och lyckligare. För vi vet att världen är drabbad av syndafallet. Världen består av människor som alla har en syndig natur. Människor kommer att fortsätta vara kapabla att bråka med varandra eller att kriga mot varandra. Någonting som ofta sker i kristider, det är att man börjar tänka mer på livet ur ett större perspektiv. Människor tänker också mer på Gud just i kristider. Och man försöker relatera det som händer till Gud. Hur hänger det ihop? Då kan man antingen resonera så här. Alltså om det finns en allsmäktig Gud som har kontrollen över allt det som händer, varför tillåter han då det här att hända? Varför tillåter han mig att lida? Ja, så här är det vanligt att resonera nu för tiden. Nu när de allra flesta egentligen inte räknar med att Gud finns överhuvudtaget. Man tror inte egentligen att Gud finns, men man leker med tanken och väljer att anklaga Gud för det som händer. Men förut, när människor i allmänhet åtminstone tänkte sig att det fanns en Gud, många människor trodde att det fanns en Gud, så resonerade man hellre så här. Jag undrar varför Gud låter det här hända. Kan det vara så att Gud straffar oss för vår ondska? Ja, människor har dragit olika slutsatser om det här i olika tider och i olika kulturer. Men just den här frågan återkommer gång på gång. Otaliga människor har funderat över det här. Varför tillåter Gud oss människor att lida? Varför gör han det? Skulle det kunna vara så att lidande faktiskt kan leda till någonting gott i slutändan? Kan det vara så att en handling som i sig själv är ond och som inte borde ha begåtts? Kan det vara så att en ond handling kan sätta igång en händelsekedja som inte bara leder till dåliga saker, men också goda saker? När livet skakas om och man får en helt annan vardag än den vanliga, ja, då blir det annat att tänka på. Då måste man ställa om. Många människor drivs på flykt. Det blir mycket tid där man bara går och går. Och om man hittar någonstans att ta skydd, då blir det mycket tid att vänta och vänta. Då får man mycket tid att tänka och fundera och grubbla. Då kanske man börjar fundera över livets stora frågor. Man funderar över sin egen existens, sitt eget liv, sin framtid. Man inser kanske att man inte kan ta livet för givet under krig. Ja, det blir ju väldigt påtagligt när det är krig att livet faktiskt kan ta slut när som helst. Man kanske funderar så här, varför händer det här? Vad ska hända nu? Kommer jag att överleva? Och om jag dör, vad händer med mig då? Eller om någon i min familj dör, vad händer med dem då? Finns det ett liv efter döden? Så ja, lidandet kan faktiskt leda till att människor kan väckas upp från en andlig likgiltighet. För i kristider så kan det hända att sådana som aldrig annars skulle satt sin fot i en kyrka nu faktiskt gör det. Det skulle kunna hända att människor söker sig till en kyrka för att få skydd. Men där kan de också få höra Guds ord. De skulle kunna få höra om Jesus, evangeliet, hoppet om det eviga livet. Så trots att lidandet i sig självt är något ont, trots att onda handlingar inte borde begås, så kan Gud tillåta sånt att hända. För att det kan leda till någonting gott för människor i slutändan. Det kan till exempel leda till andlig väckelse. Psalmisten David skriver, Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? Det är en bra poäng. För om vi har Gud, den allsmäktige guden på vår sida, vem skulle vi då behöva vara rädd för? David, han behövde ju inte ens vara rädd för Goliat. Han hade Gud på sin sida. Finns det någon du är rädd för? Finns det något du är rädd för? Om du skulle känna dig rädd för någon, så kom ihåg att du har Gud på din sida. Du behöver inte ens vara rädd om kriget skulle komma till Sverige. David skriver, om en här belägrar mig, räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Gud är med oss genom hela våra liv. Men det betyder dock inte att vi inte kan utsättas för jordisk fara och lidande. Vi har inte fått en garanti om att vi aldrig kommer att få det svårt här i livet. Bara för att vi har Gud på vår sida så betyder inte det att vi skulle vara undantagna för svårigheter här i livet. Som till exempel krig och konflikter. Utan när vi läser i Bibeln om hur Gud skyddar oss på olika sätt, så handlar det framförallt om att Gud är vårt andliga beskydd. Oavsett vad som händer med oss rent fysiskt och kroppsligt, så har vi alltid Guds löften om syndernas förlåtelse, evigt liv och att han vill bevara oss i tron. Och när vi drabbas av svårigheter i livet, ja kanske särskilt just då, så är det en stor tröst att veta att Gud är med oss, trots allt det som händer. Ja, David skrev också i psalm 23, även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Och när vi drabbas av svårigheter i livet, då är det en stor tröst att kunna se fram emot vårt eviga liv i himlen. Där ska vi få vara i trygghet för evigt. Ja, vi kan faktiskt säga, om jag skulle dö idag så vet jag att jag kommer att hamna på ett mycket bättre ställe. Paulus skriver i Filipperbrevet, för mig är livet Kristus och döden en vinst. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Och han skriver i andra Korintherbrevet, vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet at om vårt jordiske telt rives ned, så har vi en byggnad fra Gud, en evig boning i himmelen, som ikke er gjort av menneskehand. Derfor sukker vi i vårt telt og lengter at få ikle oss vår himmelske boning. Oavsett hva som hender, om vi skulle drabbes av en livshotende situasjon, oavsett om det slutter bra eller om det slutter ille, oavsett om vi overlever eller om vi dør, så er det en stor trygghet at ha en tro på Gud og en gemenskap med Gud midt oppi alt det her. Og gjennom troen på Jesus så har vi vår trygghet. Han som har levd for oss, lidet for oss og dødd for oss. Han som har taget bort alle våre synder. Han som har vunnit striden mot alle våre fiender. Han som har segret over djevelen, verden, synden og døden. Om honom står det i uppenbarelseboken. Jeg såg og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en båge. Han fikk en segerkrans, og han drog ut som segerherre for at segre. Gjennom troen på Jesus så äger vi en visshet om at ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, som Paulus skriver i Romarbrevet. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och genom tron på Jesus så kan vi säga tillsammans med David: Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi vill be för alla här i världen som drabbas av lidande. Och just nu vill vi särskilt be för invånarna i Ukraina, inklusive våra trossyskon i Ukraina. Vi vill be för att du ska ge dem trygghet och skydd. Vi vill också be för din hjälp att förtrösta på dig när vi drabbas av lidande. Påminn oss om att ingenting kan skilja oss från din kärlek. Amen.